Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Skilsmässopodden är en podd om bättre relationer och om separationer. Vi har också skrivit en bok, Lyckligt skild. Den finns på nätet och i bokhandeln. Välkomna till avsnitt 108.
Hjärtligt välkomna.
Ja, det här är Skilsmässopodden.
Det är den fantastiska
Skilsmässopodden. Marit och Magnus heter vi.
Ja. Och vad ska avsnitt 108 handla om, Marit?
Jo, idag så ska vi prata om, för vi har en lyssnare som är helt knäckt av att bli nedtryckt och föraktad av sin partner. Mm. Vi ska också prata om det här med att vara liksom hudlös, att ta för mycket illa vid sig av vad andra tänker och tycker och ge lite råd kring det. Mm. Vi ska prata om livskurvor. Och sen om vad det egentligen är som händer när en partner alltid lämnar rummet vid konflikter och inte står ut och var kvar. För det finns en spännande förklaring till det som kanske inte är den man tror. Sen ska du och jag svara på, vi ska säga saker som är fel skäl att lämna. Vi pratar mycket om vad som är rätt skäl att lämna, men vad är fel skäl att lämna tycker vi. Och sen faktiskt också apropå något du sa om kvinnors orgasm som bekräftelse på mannen. Den ska du få höra om.
Mm.
Du, jag, ibland så ser man ju en sån här, åtminstone såg man det förut, sådana här livskurvor där ofta då kända människor får visa hur tillvaron har gått upp och ner under åren, liksom i karriär och hur de har mått helt enkelt, upp och ner och så vidare. Om vi skulle göra din livskurva på en skala 1-10 sådär, var befinner du dig nu, den här perioden, inte idag, den här perioden i livet?
Det är bara en kurva, det är inte två.
Nej, det är en kurva. Och det är liksom
nej, men alltså, jag
det här halvåret
nog,
ja, kanske.
Jag tycker att jag befinner mig på någonstans här 9 faktiskt.
Vad gör du där då, höll jag på att
säga? Ja, det är frågan om vad jag gör där. Men jag upplever det som att jag har jättemycket att göra. Men jag har fruktansvärt roliga saker att göra. Och jag tycker att det är runt omkring mig faller på plats. Och det kommer små spöken som dyker upp, men de kan man borsta bort. Jag tycker faktiskt att jag har det ganska bra, ser du.
Ja, och hur skulle du ha, var på kurvan, om du tänker tillbaka på separationen, var på kurvan skulle du ha placerat dig då? Liksom de åren där, eller året omkring?
Året omkring skulle jag nog ha satt mig på kanske 4.
Ja.
Jag tycker inte att jag kan liksom aldrig riktigt gå så långt ner. Jag tycker att jag var ju utbränd ett tag och var så att jag mådde riktigt dåligt.
Ja.
Då var jag nog ner och nosade på 2, tror jag.
Ja. För att
det påverkade livet så mycket.
Ja.
Och det är klart att skilsmässan var också jobbig, men det kändes ändå som att det var ju då var jag på väg någonstans liksom.
Så ja,
att,
någonstans men där. Du mådde dåligt. Detta ska man komma ihåg. Man mår dåligt där och då. Betyder inte att livet ska vara så, nej.
Nej, och sen så pendlar ju liksom, den här kurvan går ju lite upp och ner så där för varje dag, men om man ska göra ett snitt så.
Ja,
så
det liksom måste man göra. Okej, din dagsform då? Vad lägger du då om vi gör ett snitt i just den här dagen?
1. Nej. Nej, men just den här dagen är väl någonstans kanske, det är en liten dipp i den där nian. Ja. Tycker jag. Jag hade en jobbig dag, men den är...
Och du har drömt mardrömmar om att du har sprungit naken bland människor också.
Ja, precis. Ja. Att jag ska bli avslöjad som en, som en bluff. Att snart kommer någon att komma på att jag verkligen inte behärskar allt det här jag företar mig. Säg du då, var befinner du dig nu?
Nej, men jag befinner mig nog också typ så här 8-9 faktiskt.
Ja.
Och jag tror att det är att för att jag har gjort förändringar och jag trivs med dem.
Ja.
Det är som att man lite grann också. Och sen är jag jätteglad att jag har fått ge ut en bok. Det är ju sådana här livsdrömmar som jag nästan hade gett upp. Ja, men sånt. Så på något vis känns det som att man skördar lite grann.
När du har varit som lägst, var har du varit då någonstans? I ditt liv?
Precis. Bakåt. Ja... Jag kommer kanske inte så fruktansvärt lågt. Ja, men kanske kring 4 då.
Mm. Och vad var det då som var liksom det?
Och det kan jag inte minnas. Nej, jag kommer inte till 4. Jag säger 5 då. Men nej, men mitt värsta i livet, det var nog en period när en nära anhörig hade det väldigt, väldigt svårt. Det var under en lång period. Det var mitt värsta i livet.
Men det var inte lägre än 4-5 liksom?
Ja, för att livet omkring pågick ändå, för det var ju tvunget att pågå. Så att jag, men ja, det är ju alltid relativt, inte vet jag vad man exakt menar med 4 och 5 liksom. Men om man tar relativt vad jag brukar vara så var det väldigt jobbigt.
Ja, nej, men det är ju på något sätt positivt att man ändå håller sig där, att man inte dyker så djupt.
Ja, jag kanske dök djupt många dagar där,
ja.
Typ nere på 2 då, vissa dagar liksom, men i, ja.
Ja, det var en
munter inledning. Det kan vara roligt att sätta perspektiv.
Ja, absolut, visst då. Ja. Och nu är det ju 9, så att nu är det muntert värre.
Ja, nu är det muntert värre. Det är över imorgon, då inser vi att vi hade fel. Nu ska du få svara på en sak. Du sa för en tid sedan, utan att jag ska... Du behöver inte ta det så personligt, men du sa så här. Att när en man ger en kvinna orgasm, liksom när han får henne att skratta, så är det en bekräftelse på hennes kärlek till honom.
Har jag sagt det?
Ja, det har du sagt.
Är det inspelat så att det går att höra?
Nej. Alltså, menar du det? Är det sant?
Ja, men det där lät ju väldigt konstigt. Jag undrar om jag verkligen uttryckte mig så. Nej, men
var det som lät konstigt med det då?
Jo, men... Nej, men det blir liksom så här, ja, det är ungefär samma sak, och det är det ju verkligen inte.
Nej, det sa jag inte.
Nej, men det lät så, sa jag.
Okej.
Okay. Ja, men jag bara menar så här, att det, man tror ofta att, alltså att få någon att skratta, det är ju en bekräftelse på att jag har varit rolig, och det är ju härligt. Om jag får någon att skratta så blir jag ju glad, för att inte så att jag verkligen letar efter poäng, utan det är, ja, men titta, folk trivs när jag är här, jag säger roliga saker och folk mår bra. Och man tror ofta, tror jag också, att män vill liksom ligga och få utlösning och så är det klart sen. Och att vad som händer med motparten då liksom, och det kan ju vara både män och kvinnor, det bryr man sig inte så mycket om. Men så är det inte, tror jag. Utan jag tror att det är lika viktigt för alla, hur, liksom, när man har sex, hur motparten mår, hur den liksom känner och om den får orgasm och så här. Jag tror att det är nog minst lika viktigt som att man själv är där och skriker.
Fast det är jättemånga män som inte beter sig så.
Ja, det är möjligt.
Men du skulle vilja hävda att det är ett missförstånd att mannen bryr sig om sig själv. För du menar att det är en drivkraft. Det var så jag uppfattade när du sa det första gången. Att det är en drivkraft att få henne. Att det är jätteviktigt, för det blir en bekräftelse på kärleken till dig.
Nej, alltså inte jätteviktigt att bekräfta sig på kärleken. Det vet jag. Har jag sagt det så vill jag ta tillbaka det nu. För det, okay. Det är inte det, utan det är mer så här, hon tycker om det jag gör med henne så till den milda grad att hon får orgasm.
Mm.
Ja, men det är ju liksom, då har ju någon trivs i mitt sällskap där också.
Och det, ja.
Och jag kan inte svara, jag ska inte säga jag tror att alla är såna, för det har jag faktiskt inte en aning om. Men jag kan tänka mig att det är ofta liksom en föreställning om att män bara tänker på sig själva, att man inte bryr sig om vad som händer med den man ligger med.
Ja, jag ger mig inte riktigt här, för jag tyckte att när du sa det, för jag är nyfiken på det, när du sa det så var det som att hennes orgasm är lika viktig för mannen nästan som hans, för att det ska kännas helt.
Ja.
Det kan du
Men skriver du under på det här?
Det kan du skriva under.
Ja, nej, men jag, så återigen, jag kan inte svara för alla män. Men jag tror att det är en, ja,
det är viktigt. Det är en sak. Ja. Fine. Då skulle jag bara vilja säga en sak som jag tänker på apropå det här med att få kvinnor att skratta eller att få någon att skratta. Så är det ju faktiskt inte så att bara för att man skrattar så tycker man jättemycket om någon.
Nej, absolut. Det förstår jag också. Mm. Det finns många människor som jag skrattar åt som jag tycker är vedervärdiga.
Ja.
Men, och det är inte det jag säger heller, att jag tror att skrattet är ett bevis på kärlek. Utan det är ett bevis på att man får folk att liksom tycka att det är roligt och må bra, just i stunden i alla fall.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Du, jag måste få fråga dig en sak.
Ja.
Tycker du att du har ett sätt att just hantera mig? Så här, liksom,
en strategi?
Ja, en liten strategi ibland.
Oj, vad svårt. Nej.
Inte?
Det har jag inte.
Okay.
Känns det som att jag skulle borde ha haft en sån?
Nej, jag vet inte. Men jag kan känna ibland att jag har en strategi för hur jag ska hantera dig.
Men det är fullt. Det kan jag verkligen förstå att behövs, ja. Kanske. Nej, då vill jag höra om den.
Ja, nej, men jag vet att det finns... Alltså, dels så kan jag tycka att jag har en strategi för att hantera när du börjar bli hungrig.
Ja.
Att jag vet att okej, nu får jag inte ta det här för hårt. Jag kan liksom så här lägga locket på många saker och bara försöka och så här ta fram maten i princip.
Ja.
Inte ge mig in i saker och ting.
Nej.
Sen kan jag tycka att det finns situationer när jag skulle kunna bli... arg för att du kan vara lite sådär, kategorisk kanske är fel ord, men du kan vara så väldigt bestämd liksom.
Nähä.
Och det, jag känner att jag själv kan ta udden av det, jag kan få dig att skratta åt det litegrann också.
Ja,
eller inse att du inser vad du gör utan att säga sluta med det där på ett argt sätt. Så där, jag tycker att det är en hantering.
Det är en hanteringsfråga. Mm. Och det är ju beklagligt att du ska behöva ha strategier för att hantera mig. Men Nej. Jag är samtidigt tacksam för det.
Ja.
På riktigt är jag det. Det har vi nämnt, det har jag pratat om förut också. Det har jag sagt förut. Jag är mycket tacksam för att du hanterar mig.
Jo, men jag
så att det inte
att
blir jobbigt.
Ja, nej, men jag tycker inte att det är... Jag tycker att det är ganska normalt på något sätt. Jag tycker att det är så med alla människor.
Jag skulle tycka att det var svårt att ha... Jag har, i mitt förra förhållande, hade jag jättemycket strategier för att hantera. Jag hade så mycket strategier för att det fanns ett så stort behov för oss att hantera. Han försökte säkert hantera mig också. Men så att det blev för tungt. Det är ett av skälen till att vi fick lov att gå isär faktiskt. För att det blev så mycket hantering så att den blev så tung.
Mm.
Oro förknippad med allting och sådär.
Men det är väl kanske det att det får inte bli jobbigt att hantera. Jag tycker ju inte att det här är jättejobbigt.
Nej, det är för att du är en smidig människa tror jag faktiskt.
Ja, eller för att det finns en... Jag tror att jag gick igång väldigt mycket förut. Jag tror att jag blev irriterad och arg på saker och ting som ju då faktiskt inte betydde någonting egentligen.
Mm.
För att när jag lärde mig att hantera det så blev det bara roligt istället.
Okej, okay. Ja, det är bra.
Så att det vänds ju till någonting positivt om man hanterar
det. Alltså jag vet inte om det finns en grej här för att det är ju väldigt intelligent gjort. Jag kan ha lite svårt att så att säga... Ja, vad ska man säga? Jag är lite för... Det där är ju väldigt resultatinriktat att göra så. Det,
ja.
blir bättre för alla.
Ja.
Jag kan vara lite för principfast. Ska jag behöva ta ansvar för ditt blodsocker skulle jag kunna tänka. Var och en får väl ansvara för det själv. Liksom.
Jag ser hur det går. Och...
Ja, men jag vet. Jag säger inte att det är bra att jag tänker
Nej.
Så. Men där kan jag fastna lite. Kanske också för att jag är kvinna och är trött på att curla män. Förstår du? Det kan skapa ett lager som gör ett hinder där.
Ja, det är dumt så.
Men det är bra att du tar upp
frågan.
Jag tror inte att
det är resultatinriktat. Det är inte så att jag tänker, liksom, nu måste jag uppnå det här resultatet. Utan det är bara ett sätt att få tillvaron och vara så smidig och härlig som möjligt. Liksom. Och egentligen...
Ja, men det är resultatet du vill ha. Det kallar jag resultatinriktat.
Ja. Det är inte så medvetet egentligen. Det finns där någonstans.
Ja. Du, ska vi ta upp en sak som vi ska prata om idag är ju det här med att liksom känna sig så här sårbar och hudlös.
Ja. Mm.
Att, och med det, om man ska förklara vad vi menar, så kan det ju vara så här att i vissa lägen i livet så kan andras ord liksom gå så hårt åt en. Och när man är till exempel i en kris som inför en separation eller man tvekar och tvivlar och mår ganska dåligt så kan det här vad andra människor tycker om en, det kan väga så mycket.
Mm.
Och tycker någon då att när man fy fasiken, hur kan du ens tänka att lämna? Eller hur kan du ens tänka att göra det här mot din fru och så vidare? Då, att det skymmer sikten för en eller att man mår så dåligt av det. Och nu är min fråga till dig. Bryr du dig mycket om vad andra tänker och tycker?
Ja, väldigt mycket.
Du gör det?
Ja, det gör jag absolut.
Säg hur.
Ja. Nej, men för mig, det har jag alltid varit jättekänslig för vad människor tycker och tänker om mig. Faktiskt. På alla plan, liksom, tycker jag. Det är i relationer, bland vänner, på jobbet. Även om man då ibland har gjort någonting som har blivit offentligt. Liksom, så här, man har gjort en tv-program eller en pjäs eller någonting. Och är jättekänslig för att det kommer kritik mot det och sådär. Det är jag har lidit av det, skulle jag säga, nästan. Ja. Och på tal om att hantera, var tvungen att liksom lära mig att hantera det där.
Kan du beskriva det mer? För jag blir nästan lite förvånad.
Alltså. Ja. Nej, men jag tycker, ja, vad ska jag ta för exempel då? Det är, alltså, ja, när jag skilde mig till exempel så var det ju en släkting på hennes sida som blev väldigt arg och skrev brev och liksom, ja, skällde ut mig i princip. Och det där kan jag ju tycka jävla idiot, men det berörde mig väldigt hårt. Även om jag tyckte att det var fel så gnagde det i mig.
Och det tog energi av dig,
ja, absolut.
Liksom.
Ja, visst. Ja. Och jag kan tycka sådär på jobb som jag är på, om man får ta sådana exempel också, om jag är i en grupp där jag märker att det finns någon som inte tycker om mig, jag kan tycka att det är så fruktansvärt jobbigt.
Ja.
Det, på det sättet så är jag väl lite, vad heter det, hudlös eller...
Ja, precis. Ja. Du, och får jag fråga, för nu när du beskrev det så lät det ganska, ja, som du säger, att det har varit ganska mycket så och är ganska mycket så. Är det någonting som ligger som ett lager genom hela din tillvaro, så att säga, som tuggar energi hela tiden?
Nej, men jag tror att på sätt och vis är det. Och det är någonting som man då måste lära sig att hantera. För har man den sidan så kan man inte bara säga, ja, men så farligt är det inte. För det är det, det sitter där hela tiden.
Och hur lär man sig hantera det, tycker du? Eller ska vi återkomma till
ja,
det?
Ja, det kan vi göra.
Ja, jag måste bara skriva. Ja, precis.
Säg du då, du känner inte alls sånt, eller du känner lite, eller bara vissa situationer, eller...
Jag kände jättemycket sånt när jag var yngre. Jag känner inte mycket sånt. Det gör jag nog inte. Utom i vissa fall där det är alldeles slår.
Och vad är det då?
Nej, men jag är jättekänslig för att om jag blir anklagad för någonting som inte känns rättvist.
Ja.
Då skulle en annan människa kunna säga, ja men strunta i det där. Jag kan inte. Jag kan nästan inte. Eller jag får jobba jättemycket för det. Och det kan vara på jobbet. Det är nog framförallt på jobbet, skulle jag säga. Där sånt kan hända. Där man liksom, där någon antyder att man har gjort någonting och det föreligger något missförstånd. Eller så, ungefär som att jag hamnar i dålig dagar fast jag inte har gjort det. Då har jag ganska svårt att släppa det. Eller om någon är liksom förbannad på en på orätta grunder. Jag måste ställa till rätta. Det är liksom en väldigt stark drift jag har. För det där gnager i mig. Jag har väl kanske också hittat någon strategi för det. Som vi då ska återkomma till möjligen.
Men
också.
I sådana situationer, betvivlar du någonsin liksom att du har gjort rätt? Alltså, tänker du så här, det kanske var något fel? Nej.
Jo, det kan jag ju göra. Ja. Eller den har ju kanske uppfattat någonting som jag inte. Men då vill jag ta itu med det. Ja. Och reda ut det. Och det är ju ännu värre om jag har gjort något fel. Då måste jag absolut reda ut det. Det måste jag göra. Ja. Men det är inte så att jag tappar min kompass riktigt. Och bara för att någon anklagar mig för något så tror jag att jag har gjort det. Det är inte så ofta det händer, men ibland kan det också göra.
Att om någon till exempel skulle tycka någonting om dig att du är för lat eller sträng eller någonting sånt som egentligen är... Det är ju bara en uppfattningsfråga och alla uppfattar inte alla likadant. Liksom. Hur känner du inför den typen av kritik? Att någon
om
tycker
den skulle
någonting?
Säga det öppet
till mig. Eller om du skulle få reda på det eller känna av det. Eller liksom, kanske säger det.
Om jag skulle känna av det, där är det nästan så. Jag tror att det kanske är för dig också. Om man har varit chef mycket så tycker ju folk alltid saker om en. Det är bara att hacka i sig. Och det har jag nog lärt mig att det man kan inte vara populär hos alla.
Nej, men då lärt dig från början innan du lärde dig. Hade du känslan då att de tycker inte om mig, jag gör fel?
Ja,
för det är det jag menar, det är det jag tycker
jag
är att vara.
Liksom, ja, men jag förstår det. Ja, mera än nu. Mera än nu. Ja. Och det handlar ju mycket om kanske också en trygghet i vad är jag nu då? Gör jag rätt, gör jag fel? Numera så kanske jag har en starkare kompass kring vad jag tycker är rätt. Ja. Och att jag försöker ju ta hänsyn till människor så mycket det går. Liksom. Ja. Men jag vet ju att jag är ju kanske mer resultatinriktad och lite mindre kompromissvillig i jobbet för att man ska nå resultatet än vad andra kvinnor är. Och det är det många kvinnliga chefer som är. Det kan de få emot sig. För en kvinnlig grupp kanske ofta söker konsensus och män tycker ju heller inte att det där är härligt. Mm. Nå? No?
Ja, nej men absolut. Jag bara tänkte på att för det, om när jag pratade om den här släktingen sen då, som skällde ut mig för att jag ville skilja mig, så fanns det ju i det. Jag var ju inte heller så himla tvärsäker på att jag gjorde rätt.
Nej, just det.
Det är man ju inte. Och så kommer någon och liksom bara så här bankar ner det i skallen på en. Så det är klart att det fäster, att det blir, ja, att det där tvivlet jag hade själv blir bara mycket starkare. Och så kommer det från en person också. Det sätter ju igång saker just när man inte är... När man inte vet, när det handlar om ett känslor tvivel. Och liksom...
Ja, just det.
Ja, det
men
finns inte
det
rätt
en nyckel
fel.
Då? Är inte det en nyckel? Att liksom... Att på något vis stå på sin egen sida i vem man är och i sitt beslut. Sen är det då inte lätt. Men att man kanske ska ägna lite mer kraft åt att titta inåt. Tycker jag verkligen det här? Mm. För i så fall så är det det som gäller. Liksom, istället för att... Titta så mycket utåt, vad tycker de andra? Utan vänd det inåt och titta. Du, nu skulle jag vilja höra, vad skulle du kunna ge för råd till den som bryr sig lite för mycket?
Ja, jag tycker att det finns, jag tror inte att det i det fallet finns så många quick fix just att säga, gör så här, gör sig och så. Utan jag skulle vilja börja med att säga att det handlar ju om en liksom ett arbete med sig själv. Att du faktiskt måste... För det första, bli medveten om att du verkligen har de här känslorna. För det är inte så himla lätt. Mm. Det är inte alla som vill erkänna att man blir så träffad av vad folk säger. Mm. Men det är liksom det första steget att förstå att jag är känslig för vad andra människor säger. Jag bryr mig om det, jag mår dåligt när jag får kritik. Mm. Det erkänn det som har kommit en liten bit på vägen. Ja. För när man vet det, då kan man liksom börja sortera i det här och tänka... Precis det du sa, gå till sig själv och säga så här, men vad tycker jag, vad är det jag vill, vad anser jag om det här, vad är jag för åsikt liksom, som kan vara ganska fast i det oavsett vad andra tycker, det måste man titta på. Sen tror jag också att man ska titta på hur många är det som tycker det där, hur många är det som inte tycker det liksom? För då kommer man ju ganska snabbt fram till att det var en av 32 och de andra 31, de tycker att man gör rätt eller tycker
i
de,
bästa
eller,
fall
tycker
tänk man, om det är tvärtom
ja, då kan man ju fundera ja, då kan man ändå, då får man ju gå till sig själv och säga jag tycker det här i alla fall
verkligen liksom.
Men det tror jag också är en man kan göra listor om man vill, men det är ganska man märker ganska snabbt att liksom ja, det var en, två, tre personer som tyckte på det sättet. Och det kanske inte, det måste man också förstå då. Det kanske är matematik att bara förstå så här, hela världen kan inte tycka som jag.
Nej, och nu, då ska man läsa Epiktetos handbok i livets konst. Ja. Den har hjälpt mig jättemycket.
Ja.
För där uttrycks det så väl att det kommer inte att räcka här i livet med att man är liksom vän med sina vänner. Utan det kommer att behövas att man blir ovän med den som man ska vara ovän med. Just för att annars blir man inte den människa man är, så att säga. Om man inte tydligt tar ställning för sina saker. Och den människa som tyckte så där om din separation, det gjorde hon. För att hon är den människan. Mm. Punkt slut. Hon är den människan och så tycker hon. Och du måste leva ditt liv, för annars blir ditt liv olevt. Ja. Hennes liv, i hennes liv... Ingick det där? I ditt liv ingår något annat. Liksom.
Precis. Ja, men sen tror jag också att det är en annan viktig punkt är att man måste skilja på vad som är liksom person och vad som är aktion. Eller att någon tycker att jag har gjort fel behöver inte betyda att den personen tycker att jag är en dålig person.
Nej.
Eller att jag tycker fel behöver inte heller vara en liksom... Det behöver inte betyda att någon person tycker illa om mig, utan Nej. Vi har bara olika åsikter. Mm. Och det där, för mig har det varit ganska ihopblandat, det har jag lärt mig. Men det, jag tror att många också blandar ihop de där sakerna. Så här, den blev arg på mig för att jag gjorde någonting. Ja, men den tycker ju fortfarande om mig. Eller sådär. Mm. Också en viktig del.
Just det. Du, vet du vad jag har då som är så fruktansvärt egentligen?
Vad har du som är så fruktansvärt, Marit?
Nej, men om jag tänker att jag ska göra någonting som kanske sticker ut lite...
Ja.
då kanske den där tanken dyker, då kan ju en tanke du, men vad ska jag verkligen göra det där? Då är det nämligen så att jag ser en viss person i min bekantskapskrets framför mig som är väldigt kritisk.
Ja.
Och så ser jag med hans ögon vad han, hur fånig han kommer att tycka att jag är.
Det är inte.
Det är som en inre liksom censur, ja, som jag har fått lov att hantera på något sätt. För jag kan ju inte gå på vad den där njugga, sura människan tycker om det jag gör.
Nej.
Så det blir att jag måste våga bortse ifrån den personens, ja, tyck. Jag vet inte, jag kan inte fatta att det har blivit så. Men så fort jag ska våga någonting som är lite pinsamt eller sticker ut hakan, liksom, då dyker den där personen upp.
Och är som ett hinder liksom.
Ja.
Jaha. Och det är samma person hela tiden.
Ja.
Gud vad spännande.
Ja.
Och hur kommer du förbi det då?
Nej, men jag tänker, men han ska väl för fasiken inte få bestämma, ja, över vad jag ska göra. För det går ju alltid åt fel håll. Det blir alltid att jag ska göra mig lite mindre än vad jag är.
Ja. Intressant, jaha. Där ser man.
Nej, men några saker som jag tänker på att man kan göra, det är ju faktiskt också att, som jag då måste göra till exempel, om det är något jag inte kan släppa, att jag måste prata med personen och fråga, jag har uppfattat det som att du tänker så här, stämmer det? Och sen så får man komma någon vart. För ibland kan man också ha förstorat det där väldigt mycket.
Absolut, visst är det så.
En grej tycker jag också är att sätta sig ner och skilja på förnuft och känsla.
Mm.
Känslan är ju, fan vad jobbigt att den här tycker illa om mig. Men förnuftet säger kanske att man ändå inte borde bry sig om det. Och då kan man ändå gå vidare och agera utifrån att man inte bryr sig. Sen får känslan vara där då, ja, om det nu är så. Ja.
Nej, men man får liksom sätta på sig lite hårdare hud. Man får sätta på sig en rustning och vara medveten om att nu gör jag inte som jag brukar.
Utan nej,
jag
bara precis.
Var lite kall och var lite... Man får skärpa sig helt enkelt, tror jag.
Ja, det är väl ett skitsvårt, sätt att, men vet, så kan det vara. Och en hjälp för det kan också vara att man låter det gå lite tid. Liksom... Inte i de här starka effekterna att man tänker att nu ska jag handla, utan försök att lägga det där den där personen sa bakom dig ett tag och se hur det sen känns.
Ja, bra.
Man har ju nytta av att vara hudlös eftersom man blir mer liksom, vad ska man säga? Det ifrågasätter en själv ganska mycket och man får ju, det blir ju ett tillfälle till att se sina egna brister kanske också. Men för en del är det därför starkt. Och framförallt när man är försvagad och mår dåligt och är stressad så blir det ofta för mycket.
En sak i det här som faktiskt... Nu har jag kommit vidare i det, men jag vet att det här hindrade mig från saker förut. Det bromsade upp processer där jag var på väg någonstans och kände att nej, det här går inte för att jag fick för mycket kritik. Eller att man kan ju tappa fart på det också. Ja. Du kan tappa självförtroende av det och känna att du liksom... Du duger inte till. Och det där är, därför är det viktigt att liksom bearbeta sådana här saker och komma vidare i det.
Ja, helt sant.
Ja.
Så att man inte hindras av det i livet.
Nej, precis. Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då tar vi en lyssnarfråga.
Mm.
Ja. En kvinna som skriver: jag är 44 år och har i 16 år levt med min man. Vi har 2 barn och har i stort sett haft ett bra liv ihop fram tills för några år sedan. Jag kan i efterhand se att vi aldrig har haft någon särskilt nära känslomässig kontakt, men livet har rullat på. Efter en tuff period av stress med arbete och ekonomi tror jag att vi tappade bort varann. Han vände sig inåt, jag kände mig sårad och avståndet mellan oss växte. Och de senaste åren har han blivit mer och mer öppet föraktfull mot mig. Det har gått så långt att han ibland påminner mig om vår tonåring. Han fnyser föraktfullt när jag pratar, ibland svarar han inte ens. Han beter sig kort sagt som om jag inte är en fullvärdig människa. Och jag har nog mått sämre av det än jag trott. Jag känner mig ganska knäckt och mitt självförtroende både hemma och på jobbet har slagit i botten. Jag vågar inte ta för mig längre av livet. Jag tänker att den ljusa delen av mitt äktenskap är över och den mörka ligger framför mig. Så hemskt det lät. Mm. Men jag har heller inte kraften att se vad jag borde göra. Min fråga är mer allmän. Jag vet att ni är bra på att tydliggöra goda skäl att lämna. Men finns också fel skäl att lämna? Och är det allt för girigt att välja att vilja ha det bättre i livet? Vi har i oss att man inte ska gapa efter mycket, som om det skulle straffa sig.
Ja.
Om man benar i frågan här.
Ja, det känns som två saker på något
ja.
Sätt. Det ena är, och jag kan verkligen se hur förhållanden blir på det där sättet också, att man märker inte vad som händer. Det är en långsam process ja. Där man till slut, när man upptäcker det och ser, vi har hamnat i ett förakt, en relation ja. Där man föraktar varandra. Och här älskade vi varandra för x antal tid sedan. Och man vet inte hur det har gått till. Och när man befinner sig där, då är det liksom lite för sent på något sätt också.
Så hemskt ändå.
Men det,
och varför säger du att det är för sent?
Nej, alltså för sent. Du kunde ju ha bromsat det när det började, men man har inte gjort det. Jag säger inte att det alltid är totalt nej. För sent. Men jag tror att man måste uppmärksamma det, bägge två. Liksom. Man måste se, titta nu vad vi befinner oss i här, jämfört med hur det var för ja. När vi var älskade.
Och då kanske en nyckel till att det här hände dem, att de, som hon skriver, att de faktiskt inte har haft någon särskilt djup, nära känslomässig kontakt.
Absolut.
Och så kanske det kan pågå ett tag då. Ja.
Visst då ja. Nej, men och man tappar greppet om vad man håller på med egentligen. Ja. Och just tanken om att det var en ljus period i äktenskapet, nu började den mörka, som att det var ett nödvändigt ont i äktenskapet, att det fanns en ljus och en mörk period på något sätt. Att man accepterar det. Jag tycker i den situationen då måste man snabbt som katten bara uppmärksamma det bägge två. Helst
fast det är ju för sent nu.
Jo, men jag tror att man behöver kanske gå i rådgivning eller träffa någon som bara så här, titta, vi befinner oss i en relation där det finns ett förakt.
Ja,
vi har ingen precis. Kontakt och det är till och med så långt så att det är förakt.
Ja.
Är vi beredda att försöka göra någonting åt det här eller
just
inte?
Det.
Ja. För att det kan ju ändå, om man ska prata om skäl att skiljas, så tycker jag ju att det är ett väldigt, väldigt starkt skäl. För man ska inte leva i en relation där det finns ett förakt.
Men om vi då går till frågan som ja. Ställdes. Precis. Vad kan vara fel skäl?
Ja.
Eftersom vi är ju duktiga på, eller liksom vår grej är ju att det inte är någon skam att separera och så vidare.
Nej.
Vi pratar ofta om att det finns skäl att göra det.
Ja.
Men vad skulle, nu ska vi säga vad vi tycker skulle kunna vara dåliga skäl att separera.
Ja, alltså, jag vet faktiskt inte. Vad säger du?
Jag kan tycka, om man nu lämnar just den här brevskrivaren
ja.
och talar generellt, vad skulle kunna vara fel skäl att separera?
Ja.
Så tänker jag på några saker. Jag kan tänka att ett mindre bra skäl att separera är för att man är för feg att ta itu med problemen, till exempel.
Ja.
Att man inte vågar göra det. Och det är egentligen samma sak, att man på sätt och vis då, ja, om jag säger det som en egen.
Ja.
För att det problemet kommer man att få i nästa ja, förhållande ja. Också. Ja. En annan liknande sak tycker jag också är att man så att säga flyr ur ett förhållande när någonting börjar bli dåligt.
Ja.
För att man blir rädd.
Ja.
När man i själva verket borde lära sig någonting om sig själv.
Ja.
För att det kommer man också att behöva ta med sig till nästa förhållande. Och om man lämnar, det kan också vara så här, vissa människor tycker ju alltid att alla andra är idioter.
Mm.
Och om man hela tiden hamnar i förhållande med, så att säga, med idioter, så tycker jag också att det kan vara ett dåligt skäl. Det är inte ett dåligt skäl att lämna, för man passade kanske inte upp. Men det, men det är ett dåligt... Det är ändå en varning där. För att då måste det ju ändå vara någonting i dig som antingen dras till idioter. Och då ska man jobba med det. Så att jag tänker att det kanske också är för lättvindigt skäl att säga att ja, men gud, jag träffar bara idioter, här var ytterligare en. Då måste man åtminstone stanna upp och reflektera. Är det jag som...
Absolut.
Som utlöser någonting här och så vidare. Och att man bör skärskåda sin egen roll. Sen tycker inte jag heller att det finns så många... Alltså var och en måste ju bestämma när man ska separera. Men vissa mönster kanske blir självdestruktiva om man vägrar att se sin del i det. Sen finns det 10 000 felaktiga sätt eller dåliga sätt att separera. Men det är en annan fråga.
Ja.
Du är ytterst tveksam till allt du säger.
Jag är lite tveksam till det du säger. För på något sätt så är det ju... Det är ju, om man börjar med då att man är för feg för att reda ut.
Ja, typ konflikter, man vågar absolut. Inte möta.
Jo, liksom. Nej, visst, det kan man ju säga, men om man då liksom, om man slutar att vara kär, det kan ju bero på att du inte har vågat reda ut saker och ting. Du vill inte leva i den här relationen längre.
Nej, men det skälet tog ju inte jag upp som ett dåligt skäl. Nej, men
resultatet av att du slutar att ta upp saker och du är konflikträdd blir att du... Det är ju inte, jag tror att väldigt få människor drar sig ur för att de inte vågar ta en konflikt.
Det tror inte jag.
Nej, okay.
Jag tycker att det är väldigt många människor som inte liksom... Som vänder ryggen till, så att säga. Vi har faktiskt ett till lyssnarbrev som snuddar vid det.
Mm.
Nej, det tror inte jag är så ovanligt. Att man så att säga inte tilltror sig att kunna reda ut det.
Det är en sak är varför man är jävligt dålig på relationer. Och det beror ju på att man är dålig på att ta konflikter. Eller att man väljer fel person utifrån sig själv eller så. Men skälet att skiljas, det är ju liksom... vill man inte så vill man inte.
Ja, men... Ja, vill man inte så vill man inte. Men om du inte vill, av skälet att av skälet att du är för feg att ta itu med mig.
Ja.
Du får tycka vad du vill. Jag tycker att det är ett jättedåligt skäl.
Ja.
För du kommer inte att bli en lycklig människa då. Om du ska leva, det säger ju snarare till dig att du bör ta itu med din rädsla för den
absolut.
Konflikten. Du kommer inte att lösa någonting genom att sticka så fort du får det jobbigt.
Nej, absolut. Det visst, det kan jag förstå.
Ja.
Men visst jag förstår, tror jag. Jag tänker så här mer. Jag kan tänka mig att det finns människor som går isär på grund av missförstånd också, att man har helt enkelt har tolkat varandra fel. Det finns kärlek och alltihopa finns där, men man har liksom missuppfattat hur den andra är.
Ja.
Vill vara ensam eller inte och så där, och att det är ett så i så fall. Jag tycker också det är konstigt att säga fel skäl.
Nu var det som frågade efter.
Absolut. Ja, men det kan jag tänka mig ett fel liksom många gör. Att man inte tar reda på vad handlar det här om egentligen.
Precis.
Att du är sån, du vill vara själv och jag vill inte. Men som vi har pratat om, då tror jag att hon inte älskar mig. Hon älskar mig inte, hon vill inte vara med mig. Och det är inte alls skälet. Då har man missförstått bara.
Det var precis det jag försökte säga alldeles nyss. Att man liksom inte... Precis, det var det där jag menade.
Ja,
okay. Som jag sa. Och sen ett annat fel skulle också kunna vara då att man faktiskt inte, som vi är inne på, men man kanske faktiskt ska gå i terapi om det är så att det finns barn inblandade. Och det kan jag också tycka är ändå bra att göra. Så att liksom smita utan att ha försökt.
Ja, det är absolut. Det tycker jag är fel, att smita utan att ha försökt. Att verkligen ha liksom gjort vad man kan för att få det att funka.
Mm. Det var en pers.
Det var en pers
även för oss.
Ja, men jag hoppas att det gav någonting i alla fall.
Ja, precis. Och jag tycker nog att man här i livet, det var en annan fråga här, om det straffar sig att gapa efter för mycket. Nej, det finns ingen som sitter och straffar en för att man gapar för mycket och vill ha för mycket av det enda liv man har. Utan det straffar sig snarare om man inte gapar, skulle jag säga.
Inte ens jag som då är kristen skulle säga emot det där.
Du är så lagom kristen.
Ja. Du?
Ja.
Nu får jag ställa frågor till dig.
Jaha.
Om dig och vem du är.
Vem jag är.
Ja, de här har jag faktiskt tittat på någonting som heter batterrelationer.se. Jätterolig sajt.
Är det ett bra tips
till våra lyssnare? Ja, det är ett jättebra tips. Gå in och kolla och prata med varandra. Ställ frågorna.
Ja.
Nu kommer första frågan.
Japp.
Vilka är de sämsta egenskaperna du har fått från dina föräldrar?
Oh.
Mm.
Du vet hur svårt jag har att se mina brister.
Ja, ja.
Nej, men min mamma hade en viss typ... gud, det här är skitsvårt. Men min mamma hade en viss typ av nervighet kring sömn.
Ja.
Så att när jag är stressad så är jag också nervig kring sömn. Nu när barnen är större så har det där nästan försvunnit. Men det finns ett sömntåg. Om jag somnar och sen väcker någon mig efter 5 minuter, då kan inte jag somna igen. Och det där har då fått styra mig och min omgivning lite. Det tycker jag är en dålig egenskap.
Och pappa då?
Men bara bra.
Bara bra, ingenting.
Nej, men vad skulle det vara? Han dog ju när jag var 12, så jag minns ju begränsat. Men han hade väl humör. Och det har ju jag också, fast inne i huvudet. Det hade väl han också mer inne i huvudet antagligen när han kom ut. Nej, jag vet inte. Dåligt kolesterol. Men det är inte en egenskap.
Nej, det är inte en egenskap.
Jag kan inte bättre än så. Jag kommer inte på. Jag ska tänka, ja.
Ja.
Har du några? Ska jag...
Oj, ja, men då blir det långt. Nej, men jag vet att jag tycker att jag har på ett märkligt sätt ärvt en viss den här liksom egenskapen att undvika känsliga samtal och konflikter av min pappa, som var en väldigt, väldigt aggressiv person. Eller så här, han var bullrig och stökig och han blev arg ofta och så där. Han var inte aggressiv på det sättet, men han blev ofta arg. Men jag tycker ändå att han hade ett sätt att undvika liksom känsloprat.
Ja, men jag tror att det hör ihop.
Ja,
att den som inte kan ta upp konflikter, där ackumuleras det ju tills det brister.
Ja, absolut. Jag vet.
Det är sköna med dig att det inte brister, det tackar jag dig för. Ja, har du fler frågor?
Ja, det har jag. Vad löper du störst risk att bli beroende av?
Ja, du.
Apple pie.
Ja, jag är jätterädd för droger.
Mm.
Så att det lär inte kanske hända så lätt. Jag är så rädd. Så att det ligger snarare i sockernischen.
Mm.
Men jag menar, skulle jag dricka mer alkohol så skulle jag, alltså jag vet inte. Nej, jag kan inte svara.
Nej.
Jag utsätter mig inte för så mycket alkohol och noll droger.
Ja. Ja, ja.
Vad kan det vara annat? Vad skulle du mest kunna?
Nej, men jag vet att jag är beroende av godis och socker.
Ja.
Så att det är jobbigt, så att jag tycker att det är jobbigt. Jag har tagit droger och jag har druckit ganska mycket alkohol, men jag känner inte att jag har haft någon risk att bli just beroende och fastna i det. Faktiskt.
Men risk har ju alla. Om man,
ja,
det
jo,
bara
ja, absolut. Men om man frågar vilken har du störst risk, det är inte det, utan det är socker och godis.
Yes.
Ja, jag fortsätter. På vilka sätt har dina föräldrar påverkat ditt val av partner? Det vill säga mig.
Ja.
Eller du kan ju ta de andra också. Men...
Ja, du. Jag tror att mina föräldrars relation till varann, alltså de har aldrig lagt sig i något val eller sådär.
Nej, nej.
Det har de inte gjort. Men jag tror att deras relation till varann har styrt mina tidiga val, eller liksom så, som kanske var lite mer så här konfliktbenägna, några av dem.
De partnerna?
Ja, precis. Mm. Att det skulle liksom gnabbas och det skulle finnas en motsättning på något konstigt sätt, var inprogrammerat. Det har jag lite grann fortfarande. Men om jag nu tänker mitt val av dig, så tror jag mycket att det har att göra med att jag förknippar manlighet med snällhet. Min pappa var väldigt, väldigt snäll och förtjust i mig.
Mm.
Ja, sen har det också påverkat så, eftersom pappa var den som var hemma med, han var den som var hemma med mig jämt och mamma jobbade, så har det också påverkat att jag kräver en jämlik man. Mm. För man för mig är en som tar hand om hemmet och så vidare. Så det har nog påverkat ganska mycket. Och min mamma därtill också då, att hon var så jävla kaxig och sket i vad folk tyckte. Hon var den som jobbade och fick säkert klander för det. För att hon inte var hemma med sina barn. 3 stycken hade hon då. Ja, det har nog påverkat mig mycket.
Mm. Ja.
Du då? Var kom jag in i bilden? Ja. Är det din pappa?
Verkligen, min pappa var gift 2 gånger. Min mamma och med min styvmor. Då, liksom, jag kan ju tycka att jag har, i de partnerna jag har haft har liksom någonstans varit antingen den ena eller den andra. Alltså ganska starka och bestämda och ganska eftergivna, heter det så, undergivna. Min mamma var ganska så där tillbakadragen och undergiven. Hon gick verkligen sin egen väg på
men
ett sätt.
Men det är två motsats?
Ja, det är två motsatser. Mm. Du är nog i så fall mer lik min styvmor.
Ja.
Men sen tycker jag också att det handlar väldigt mycket om vad jag har gjort av det. Om jag har liksom kunnat utveckla mig själv i det här. Hur jag hanterar det då, att du är så här som du är. Sista frågan. Ja. Vad har du för relation till döden?
Döden. Den tycker jag inte om.
Nej.
Eftersom jag tycker väldigt mycket om att leva. Jag tänker inte mycket på döden för min egen del, men jag tänker på den mycket i förhållande till mina barn. Det tänker jag på mycket, att jag är rädd för att någonting ska hända dem.
Mm.
Det tänker jag jättemycket på. Jättemycket, men väldigt ofta att jag är rädd för det. Det orkar jag ens knappt prata om, för jag tycker det är så jobbigt. Och det var många som dog i min närhet när jag var liten. Och det har nog också satt liksom prägeln. Många tänker att nej, men det kan inte hända för mig. Ja, men det kan verkligen hända. Så det är jag jätterädd för.
Mm.
Även om jag inte tillåter att ta så mycket energi så. Men jag är absolut en morsa som varje fredag, lördag är rädd för vad de är ute på. Liksom.
Ah, ja.
Och inte för att jag har anledning säkert att vara rädd, utan för att jag är sån.
Att någon ska dö runt omkring, det är inte din egen död. Liksom,
utan nej, jag är mer rädd för det andra.
Ja.
Du då?
Ja, nej, men ungefär samma sak. Sen tror jag att jag har ett väldigt konstigt förhållande till döden också. Att det skrämmer mig inte så mycket på ett konstigt sätt. Det är inte, det är en del av allt annat på riktigt. Jag vet inte hur det
inte
har blivit så.
Inte ens dina barns, du tänker inte så?
Jo, det är
så.
Klart att jag gör. Det är ju en stor skräck att barnen ska dö. Att man liksom ska förlora sina barn.
Mm.
Men utöver det så är liksom döden i sig inte någonting som är så här. Oh, det skrämmer mig
så
inte så mycket.
Så är det för mig också. Men det kanske kommer.
Ja, absolut.
Det kan man hitta på.
Ja, nu släpper vi det här och går vidare. Vi kan prata mer om det nästa gång kanske. Men,
ja, gärna. Det låter ju trevligt.
En punkt varje podd som heter Döden.
Ja.
Jo, nu vill jag att du ska ge ett råd.
Ja, då ska jag ge ett råd. Och då kommer det sig av en förtvivlad brevskrivare.
Mm.
Hennes man, och det här känner jag igen för jag kommer ifrån Dalarna, mycket skog omkring mig. Hennes man, när det blir bråk eller jobbigt, så går han ut i vedboden eller ut i garaget. Alltså, men hon får inte till en diskussion med karln.
Så gjorde min pappa, kan jag bara säga då.
Menar du det?
Ja.
Vad gick han ut idag?
Ja, då gick han ut där i skrubben.
Jag förstår, ja, precis. Ja. Precis. Och då är ju hon jätteförtvivlad för att han inte bryr sig om att liksom hon står där och vill nå honom med någonting som är jätteviktigt. Men det, liksom, det låser sig helt och han är inte med på det här. Och hennes tolkning blir ju då, fan, han älskar mig inte, han skiter verkligen i det här. Men i somras läste jag en bok då som heter Kärlekens väg.
Mm.
Nu ska jag läsa högt en liten bit där om vad det här kan bero på. Att din pappa gjorde så, att kanske också att du eventuellt då undviker konflikter och att den här lyssnarens man gör som han gör. I alla fall värt att tänka på. Det handlar om de här anknytningsmönstren, alltså vad vi har varit med om i vår barndom i förhållande till våra föräldrar. Ett undvikande anknytningsmönster, om man har varit med om det som har gjort att man liksom har ett lite taskigt anknytningsmönster. De här kan man också läsa mer om på batterrelationer.se. Mm. Det kännetecknas av en stark önskan att undvika konflikter och att minska exponeringen för den andra när känslomässiga behov inte har tillfredsställts. Den undvikande personen, alltså han som går ut i garaget, förutsätter snabbt att andra är snara att gå till attack och att det är omöjligt att resonera med dem. Bättre att fly, hissa upp vindbryggan och dra sig undan. Tyvärr kan den här undvikande partnern normalt sett inte förklara sitt ängsliga och defensiva mönster för sin partner. Så skälet till det tillbakadragna och frånvarande beteendet förblir oklart och är lätt att förväxla med likgiltighet och brist på engagemang, när det motsatta i själva verket är sant. Den undvikande partnern bryr sig verkligen. Det är bara det att älskandet har börjat kännas alltför riskabelt.
Precis.
Kunde du förstå det?
Ja, oj, visst. Jag kunde förstå det.
Kunde du känna igen det? Säg vad det var du kände igen då?
Nej, men jag bara menar så här, det är ju liksom, det var ju bra. Det där var ju verkligen någonting som riktade sig till den som står där och undrar varför gubben har kutat ut i vedboden och hugger ved. Liksom.
Mm.
Och den som går och hugger ved kan ju fortsätta hugga ved och säga, hoppas ni förstår vad jag känner nu.
Ja, det gör man ju inte.
Ska du stå där och gå på och skrika? Nej, men, nej, men det är ju liksom, så är det ju. Att man, det är inte det att man inte tycker om eller inte vill. Man kanske tycker för mycket.
Ja, och inte litar på att det kommer att duga när man försöker, så att säga. Ja, så att rådet blir egentligen till den som har en sån här partner att tolka det inte nödvändigtvis direkt som just att han eller hon inte bryr sig. Det kan vara precis tvärtom, att det här blir så övermäktigt för att man bryr sig så fruktansvärt mycket men har inte tilltro själv till att man kommer att ro i land det här. Mm. Så att det är bäst att gå iväg liksom. Mm, för att något bättre har man inte, något bättre redskap har man inte. Mm. Sen är ju det inte en framkomlig väg, utan egentligen så skulle man verkligen behöva släppa med en sån partner till terapi. Men jag känner också igen typen. Den kommer att tro att ingen kommer att tro på en eller lyssna på en när man sitter där i terapistolen. För att man kanske inte har ordets gåva eller
någonting.
Man kan
ju vända på det också och säga att den här personen då som är upprörd och står och skriker kanske också behöver lägga band på sig och gå ut och ta det lite lugnt med den här personen i vedboden. Och så här, vi tar det från början, vi behöver inte bli så upprörda i det här.
Så skulle det kanske kunna vara om man vore så där som du är, att man har en strategi. Men det kan ju också hända att personen inte ens, att hon inte ens behöver stå och skrika, utan så fort det börjar närma sig någonting man behöver reda ut. Det är ju det som blir så hopplöst.
Absolut, men det är så som det beskrevs här, så upplever den personen som kutar ut i boden att oj, nu är det på gång, nu kommer någonting hända där jag inte kan stå emot. Mm. Så att då får man ju liksom backa det och säga, vänta nu, jag förstår att du blir rädd när det här börjar. Vi tar det lugnt, vi tar det från början, vi försöker resonera om det här istället och vara sakliga och inte bli så arga.
Ja, precis.
Så att det behöver inte vara den här personen som kutar ut i veboden som man ska förändra. Det kan ju vara bägge två som behöver förändra sig faktiskt. Nej.
Så skulle det absolut kunna vara. Men nu pratade vi om vad det är specifikt för den här. Du får ge ditt råd nästa gång. Det här var mitt råd om vad det kan bero på när personer beter sig så.
Jag tyckte det var jättebra.
Det kan bero på det där.
Jag tyckte det var en viktig insikt. Nej, men jättebra faktiskt. Mm. Ja. Nästa gång fortsätter det.
Ja, det kan jag tänka mig.
Du, innan vi slutar nu bara. Mm. Din bok, Kärleksfallet, den kan man ju fortfarande lyssna på.
Absolut.
Eller hur? Ja, hur gör man då?
Det kommer man att kunna göra i vet. Ja. Nej, men den som inte har lyssnat på den och vill göra den, den kan ju hitta den där ljudböcker och e-böcker finns. Ja. Sen kan man då också få en månad gratis på BookBeat om man anger koden Kärleksfallet, alltså Kärleksfallet fast utan prickar.
Och då får
den
man
handlar
gratis.
Om otrohet och separationer.
Och då får man ett gratis abonnemang en månad om man...
Ja, precis. Ja. Sen finns ju vår bok Lyckligt skild nu i pocket.
Ja, precis. Exakt.
Den kan man beställa på Adlibris och...
Man säkert köpa den i olika bokhandlar
ja,
också.
Ja, möjligen. Mm. Ja, det kan man säkert. Den kostar inte mycket.
Nej.
Mm. Men hör av er. Fortsätt att höra av er med frågor och tyck och tänk.
Och det gör man ju då på, då kan man mejla till info@skilsmassopodden.se.
Ja, och på vår Facebook-sida, där kan man också skriva.
Det kan man också göra.
Om en vecka, då smäller det igen.
Då smäller det igen.
Ja, hej då.
Hej då. Skilsmassopodden produceras av Makeover Media. Vår bok hittar du i bokhandeln och på nätet. Boken heter Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.